En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skald potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och varmt välkomna till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Terminen går mot sitt slut. För sista gången under våren så har vi med oss Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, seniorrådgivare på Swedbank, i den än så länge digitala poddstudion. Välkomna Anna och Olof.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Härligt. Vi har i vanlig ordning ett utländskt tema och ett inhemskt. Vi har ett begrepp och vi har varsin spaning. Det är samma upplägg som vanligt och såklart veckans viktigaste på slutet. Jag ska också säga att det är den 2 juni när vi pratar och att jag som försöker leda samtalet heter Viktor Munkhammar. Nog om formalia, nu kör vi igång. Det utländska temat är den amerikanska arbetsmarknaden. Och där, Anna, var det ju så att i april så visade det sig att det hade tillkommit klart färre nya jobb än väntat i USA. Lite på tvärs mot den annars väldigt, väldigt starka återhämtningen där. Och nu på fredag den 4 är det dags för en ny siffra. Och det må ju vara hänt med allt det. De där siffrorna hoppar upp och ner och så. Men det som har hänt är att vi har fått en lite intressant diskussion i USA om huruvida den här svaga aprilsiffran handlade om utbudet, alltså att människor inte liksom sökte jobb eller tog jobb i den utsträckning som man möjligen kunde tänka sig, eller om det handlar om efterfrågan, att återhämtningen har gått in i någon svagare fas. Och det där får ju lite olika implikationer. Om det handlar om utbudet så kan man ju tänka sig att lösningen är högre löner. Det borde tala för stigande inflation i så fall. Om vi tänker oss att det handlar om efterfrågan, alltså att det redan har börjat svana lite grann, så är det kanske motsatsen, att vi i så fall inte kan räkna med lika höga inflationstal. Och sen är det ju alltid så att man inte ska dra slutsatser av en enskild månadssiffra, men jag tycker vi tillåter oss att göra det ändå. Och det här var ju allt annat än en kort och koncis fråga, Anna, men kan du ta över här och försöka reda lite ordning bland mina förvirrade tankar? Tack!
Ja, men jag håller med om att det är väldigt spännande. Låt oss ändå fundera lite kring utfallet, trots att det som sagt bara är en månadsutfall. Men jag måste nog ändå säga att jag är i the supply camp för tillfället. Än så länge, det är ju så man får vara det tills man eventuellt blir överbevisad på någonting annat möjligen. Men jag tycker att det är ändå så pass övertygande, de siffror vi har på efterfrågan, att det ser ut att vara full fart i den amerikanska ekonomin. Så det är svårt att se att det skulle vara det som spökar i det här kortsiktiga perspektivet då, som vi ändå är i. Och vi har ju, som vi vet, enorma stimulanser från penningpolitik och finanspolitik. Och som sagt, det här syns också i data. Det finns ju en del spekulationer kring den här utbudssidan som jag ändå tycker känns ganska så tillförlitliga. Och det har ju att göra med bland annat, det finns flera olika faktorer där, men den som jag ändå tror kan spela en påtaglig roll, det är det här med arbetslöshetsersättningen som ju är tillfälligt högre än normalt. De har ju under krisen gett mer pengar till arbetslösa än de här normala nivåerna då, som är i ordinarie fall så är det en delstatsfråga. Så det kan se olika ut i olika delstater, men det är ändå så att det läggs på en extra summa då. Och nu för tid, eller just nu är den $300 per vecka. Den har varit en dubbelt så stor tidigare under krisen. Men jag tror att det här spelar roll, för det är just det att det är då en högre ersättning när du är arbetslös än för vissa som behöver ta ett jobb till minimilön då. Och det är en ansenlig del av delstaterna som har en så pass låg minimilön, och också kanske i de mest drabbade sektorerna här under coronakrisen. Så att det helt enkelt kan löna sig att under sommaren gå arbetslös. Och de här gäller då fram till september. Men det finns delstater som säger att det kommer att plockas bort i förtid. Men jag tror ändå att det spelar roll, det här med utbudsfrågan i det här perspektivet. Och tänker mig att efterfrågan är hög.
Okej, men då kan man ju tänka sig att om då företagen, i och med att det här ligger kvar då i alla fall i vissa delstater under sommaren, medan företagen skriker efter arbetskraft, borde det inte kunna bli att man ser sig tvungen då att höja lönerna så att man kommer över nivån vad man får från från A-kassan så att säga?
Ja, men till viss del har vi redan sett ganska höga lönesiffror, både för kvartal 1 och från ESI som en större undersökning, och sen har vi också sett, det kommer ju genomsnittliga lönetakter i även samma, ja, samtidigt som på fredag då när vi får nya sysselsättningssiffror som också var hög under april, trots att sammansättningseffekter och så vidare pekade på att den borde kanske vara låg. Så att jag tror att det kommer bli högre löneökningstakt, men att det också är kortsiktigt. Och det är väl det som är så oerhört intressant, den här konjunkturcykeln, för den ser ju verkligen helt annorlunda ut än vad vi är vana vid. Och vi har pratat mycket om att inflationstakten kommer vara tillfälligt hög, men det kan ju också då komma att gälla lönetakten. Men det krävs ju mer än en kortsiktig höjd löneökning för att det här ska få effekt på inflationen i ett lite mer medelsiktigt perspektiv. Men det kan bli stökigt för marknaden och jobbigt för Fed att balansera.
Ja. Nu, Olof, måste vi släppa in dig. Vad är din syn på detta?
Annas svar var ju väldigt fylligt, och jag måste säga att jag också naturligtvis, som alla borde vara, då befinner mig i utbudssidan i det här läget, och svaret ligger ju i framtiden. Det är ju den 3 september då, förlåt, 6 september som man har sagt att man ska ta bort de här 300 dollarna per vecka. Och samtidigt då så är det väl rimligt att anta att skolan öppnar, och en del föräldrar har också varit hemma med barnen då, och när skolan öppnar så ökar ju så att säga incitamentet då tillsammans med det mindre arbetslöshetsstödet att gå tillbaka till jobbet. Så det blir spännande. Samtidigt så sägs det ju då att det har varit en sorts strukturell migration från vissa serviceyrken under den här pandemin. Vissa har lämnat sektorn, andra har börjat studera och så vidare. Jag såg, och framförallt är väl det här i restaurangbranschen där vi har sett det här. Där pratar man om sign-on-bonusar i USA. Det var en artikel i Dagens Industri i morse där företrädare för restaurangbranschen gnällde om att det är svårt att få tag i personal. Och vi vet ju om att det ligger en uppdämd efterfrågan inom tjänstesektorerna. Folk kommer nog att vilja gå ut och både resa och käka. Och det blir ju naturligtvis intressant att se hur det här tar sig uttryck då i lönerna. Antalet arbetade timmar ökade ju hos dem i USA som då jobbade. Och det tyder ju på att det är så att säga snarare en utbudsstörning. Efterfrågan finns där. Så att, väldigt spännande, det måste jag hålla med Anna om, och se hur de här utfallen kommer under sommar och höst. Och faktiskt hela vägen in mot jul skulle jag vilja säga. För jag tror väl inte att vi har räknat med att öppna upp ekonomin ännu i Sverige för någon gång in på september och oktober.
Ja, bra. Det här ska vi följa. Kan väl säga det att nu på fredag då så är det som är väntat från den här amerikanska jobbundersökningen är 621 000 nya jobb. Det var det senaste jag tittade i alla fall. Det ändras ju lite granna. Så det är ribban som vi ska över. Då vänder vi blickarna mot Sverige och Riksbanken. Och Olof, i slutet av förra veckan så formulerade regeringen lite mer skarpt sitt förslag till ny riksbankslag. Utredningen blev ju klar hösten 2019. Och den innehåller en del nyheter, även om det i mångt och mycket handlar om att slå fast det som redan är gällande praxis. Några nyheter är att antalet ledamöter i direktionen ska minskas till 5 från nuvarande 6. Och det innebär då också att riksbankschefens utslagsröst försvinner. Den behövs ju inte längre. Den innehåller också en begränsning för hur många gånger mandatet ska kunna förnyas. Exempelvis hade Stefan Ingves inte varit riksbankschef idag om vi hade haft den här lagen förut. Ett mandat ska bara kunna förnyas en gång. Han har ju fått 2 gånger. Men det som har väckt Riksbankens ilska gäller snarare synen på vilka verktyg de ska få använda och under vilka omständigheter. Exempelvis sånt som köp av bostadsobligationer eller köp av företagsobligationer som Riksbanken har tagit till i den krisen vi är på väg ur. Nu ses inte med riktigt så blida ögon enligt det här förslaget. Det ska krävas synnerliga skäl och att Riksbanken mer eller mindre har uttömt det som i alla fall tills nyligen betraktades som mer konventionella verktyg, i första hand då ränteförändringar. Och ja, det är en ganska ordentlig massa att tugga i sig här. Men i princip så vill jag fråga dig, finns det något fog för Riksbankens ilska? Eller är det liksom marginella förändringar som egentligen inte kommer leda till så stora förändringar? Hur ser du på det?
Ja, jag är nog inne på din senare kommentar. Som du inledningsvis sa, det här är ju mer att man stadfäster praxis. Men det är klart att man kringskär ju Riksbanken lite grann på flera områden, och det är väl kanske snarare summan av det här då som leder till irritationen. Dessutom, för ett antal år sedan så tappade ju Riksbanken dessutom en del åtgärder till Finansinspektionen då, och man har ju så att säga kontinuerligt då fått mindre möjligheter att direkt påverka marknaden. Nu är det ju så att man kommer ju fortsatt få köpa värdepapper om det föreligger synnerliga skäl. Och det är väl egentligen då bara som det ska vara aktuellt, kan jag tycka. Men frihetsgraden för och manöverutrymmet har ju så att säga successivt minskat för Riksbanken. Det blir ju ännu lite mindre med det här. Sen är det ju också så att en förändring är då att om man nu vill ändra eller förändra då inflationsmåttet och nivån på det inflationsmått man väljer att jobba med i framtiden, så ska ju det här då förankras i riksdagen. Men om riksdagen då av någon anledning inte skulle godkänna det här, så är det ju lagt kort som ligger. Och jag menar, det inflationsmålet vi har idag så att säga, det har ju jag haft väldigt länge och så vidare. Men det är klart, det omskär Riksbanken lite på fler och fler områden, det här, det gör det ju. Och det blir också större insyn i Riksbankens arbete. På den positiva sidan måste jag nog ändå säga att man då sätter ner foten lite och identifierar då Riksbankens roll mot en hållbar utveckling på finansmarknaderna. Och det tycker jag ju är positivt, att de så att säga då kan bidra till en hållbar utveckling på de finansiella marknaderna. Så att det är en liten positiv bit i det.
Ja. Anna, vad tänker du om det här lagförslaget och Riksbankens protester?
Jo, nej men, jag håller med det Olof har sagt, att det till viss del så blir det på pappret ett mindre manöverutrymme. Man tänker sig ju att de här synnerliga skälen kanske bör föreligga om man vill ta till extrema åtgärder. Och sen så finns det diskussioner om hur extrema åtgärder är egentligen kvantitativa lättnader framåt, eller är det mer normal penningpolitik snarare än någonting annat, eftersom vi är så nära nollan i räntevapnet. Och det är väl det oron handlar om, att vi är lite på väg in i ett nytt sätt att bedriva penningpolitik kanske, och då finns det en rädsla för att man kanske inte kan vara så snabbfotad då möjligen som man hade velat vara i en sån situation när saker och ting förändras. Jag tänker att vi får hoppas att i krissituationer när saker och ting behöver ske fort, så kommer även Riksbanken att kunna få godkännande för olika typer av åtgärder. Och i de flesta fall, så vad jag förstår, så ska de ju kunna göra saker, och så ska det diskuteras i efterhand huruvida det var rätt eller inte. Det är ingenting som kan dras tillbaka och så vidare. Så att det finns förutsättningar att vara snabbfotade i det här. Sen tycker jag att en viktig övergripande punkt är just där att de kommer ju fortsatt ha en enorm makt kring den finansiella ekonomiska utvecklingen i Sverige. Och då är det ju rimligt att det finns någon typ av översyn kring det här. Och det gör det ju redan såklart, men det är också rimligt att diskutera hur den delen utvecklas, vilket jag tycker är positivt i det här förslaget då. Det kommer in det här som man kallar proportionalitetsprincip, som jag hoppas ska leda till mer av en diskussion kring en cost-benefit-analys av penningpolitiken. Vi får se hur det blir i praktiken. Det blir lite ändringar i praktiken, tror jag, för deras sätt att arbeta, men inte så mycket ändringar utifrån marknadsperspektivet, att de kommer fortsatt kunna göra det de vill göra, tror jag. Men en intressant diskussion kring det här med översynen, eftersom det ändå är icke-demokratiskt valda personer som har väldigt mycket makt.
Ja, jag kan bara nämna där, jag lyssnade in på en telefonkonferens med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen och några experter där på Finansdepartementet gällande just det här synnerliga skäl och sanktioner så att säga. Och det som kan hända är liksom att Riksrevisionen i efterhand eller finansutskottet kan uttrycka kritik, men det går inte att återställa några beslut eller någonting. Så att det talar väl för det som du är inne på, Anna, att ja, finns det inga sanktioner så är det väl, lite slarvigt uttryckt, ganska fritt fram ändå. Men Olof, jag vill fråga dig en sak. En spaning i den här podden för några år sedan, den var från Annika Winst som är chefsekonom på Nordea, och hon sa att jag tror ungefär, sa hon, jag minns inte exakt, men att jag tror att det kommer bli en liten av en konflikt mellan politiker och centralbanker, i och med att centralbanker ja, delvis har tvingats närma sig det som traditionellt har varit finanspolitik. Exempelvis de här köpen av bostadsobligationer och annat, statsobligationer. Att liksom den här gränsen inte är lika tydlig som den var under ganska många år. Och att det kommer liksom hetta till lite i den där korsningen. Kan man säga att det här är lite av ett exempel på att det håller på att hända nu då, att det politiska systemet vill sätta lite tydligare gränser för vad centralbanker får hålla på med?
Ja, det tycker jag nog att man kan göra. Men för att balansera det du säger så är det också, tycker jag, att det...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonderna har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Det är på sin plats att säga att centralbanker i allmänhet och Riksbanken i synnerhet har ju också pekat ett stort finger på finanspolitiken och bett dem komma med åtgärder. Inte minst gäller ju detta mot fastighetspriser och annat. Och de är väl inte helt nöjda kanske med det som har kommit. Så att det är väl... Man har nog, så att säga, krav och önskemål från bägge sidor då. Men det här senaste är väl ett sätt för politikerna att, så att säga, vinscha hem lite grann. Men jag tycker också, som sagt, att det finns mycket fog för en del av den, så att säga, de åtgärderna som Riksbanken och även andra myndigheter har då ställt, att man måste liksom lösa den här många av de problemen och låsningarna som är på fastighetsmarknaden. Ännu så länge är de ju svaret skyldiga.
Då går vi vidare till begreppet, och som ju kopplar in lite, inte just i den här lagdiskussionen, men kring det som centralbankerna har hållit på med nu ett tag, att de har tagit över en del risk och att marknadsaktörer kanske räknar med att de kommer göra det framöver också. Och Anna, då ska du få förklara ett begrepp, och du får jättegärna dessutom komma med en svensk bra översättning om du kan. För begreppet är på engelska moral hazard. Vad är det? Scenen är din.
Ja, det var svårt. Jag hade glömt det där med översättningen. Ja.
Många har ju försökt under många år, så nu är förlåten om du inte kommer med någon bra. Men jag skulle tycka att det var jätteskönt om det fanns någon.
Ja, men alltså så här, icke genomtänkt. Eller, jo, den är väldigt genomtänkt, den risken man tar. Så jag börjar om, vi får se om vi kommer till något på slutet. Men det handlar ju helt enkelt om fenomenet när en individ eller ett företag tar mer risk än vad som kanske är lämpligt på grund av att den eventuella kostnaden för den här risken, om det går fel, åtminstone delvis kommer täckas av någon annan. Det är ju liksom grundproblemet. Ett system där man har lite felaktiga incitament helt enkelt kring risktagande. Och det finns ju många exempel. Du var inne på det på ett väldigt övergripande plan. I så fall skulle vi ju alla möjligen kunna vara skyldiga till det här om vi tänker oss att centralbankerna alltid ska bila ut ekonomin helt enkelt om saker och ting går snett och vi har tagit lite för mycket risk och det blir en sättning. Det har ju diskuterats mycket vad det gäller sen finanskrisen, det här too big to fail. Och då har det ju mer handlat om kanske att finanspolitiken måste komma, alltså olika typer av hjälp från det offentliga. Att komma och hjälpa en stor bank till exempel för att de är systemviktiga och kan inte tillåtas gå omkull eftersom det skulle få så stora konsekvenser då för marknaden. Och därmed så kanske de agerar på ett annat sätt än vad de borde ha gjort från början. Att de vet att de kan ta risk på ett sätt som inte är lämpligt. för att de har någon i ryggen helt enkelt. Så att incitament som gör att man tar mer risk på grund av att man inte behöver stå för hela notan. Men en bra översättning, det får jag nog fundera på lite till.
Fundera på det över sommaren och återkom i höst, så det är många som vore tacksamma. Men tack för förklaringen av moral hazard, ett evigt problem i den ekonomiska världen kan man väl kanske säga. Olof, då kastar vi oss över spaningarna och du är först ut. Och din spaning handlar om att det är viktigt att spana.
Ja, det har du helt rätt i, Viktor. Ja, jag tycker det var länge sedan det var så viktigt att spana som det är nu. Och det jag tänker på då, det är ju om man tittar på producentpriser, alltså prisökningar på råvaror, insatsvaror, förädlingsvaror, så har ju de stigit ordentligt här under pandemins slutskede. Vilket vi får hoppas att det är, och när nu ekonomier öppnar upp. Vi har också haft logistikproblem med stopp i rören och stopp i Suezkanal. Vissa producenter har sökt andra leverantörskedjor. Allt det här har ju inneburit att producentpriserna har ökat. Där kan de ju så att säga stanna kvar. Men de kan ju också då börja tas ut mot konsument. Och då börjar ju det så att säga trycka upp inflationen. Och vi har sett hur inflationen har överraskat på uppsidan såväl i USA som smått även i Europa här igår, inflationssiffror som kom. Vi vet om att det finns att säga, en stor efterfrågan i ekonomin som väntar på att få släppas lös när man öppnar upp ekonomierna mer. Och det kanske får producenterna då att vilja ta ut de här prisökningarna i en större omfattning mot konsument än annars. Och de flesta ekonomer, makroekonomer och förståsigpåare, de räknar med att inflationen kommer att stiga men sen falla tillbaka när de här så att säga engångsföreteelserna verkar ur. Men om efterfrågan finns där, då kanske risken är att de här prisökningarna biter sig fast lite längre än vad de annars har gjort. Och då kan ju det så att säga börja påverka inflationsförväntningarna. Och det är ju en parameter som centralbanken verkligen bryr sig om. Och om inflationsförväntningarna ökar, ja, då kan det i sin tur spela över på lönerna. Och om lönerna börjar stiga, ja, då har vi ett annat inflationsläge. Men inflation eventuellt kan bli mer långvarig. Och jag tänker då tillbaka på de höga inflationssiffrorna vi hade under hela 70-80-talet. Dit ska jag säga är det en väldigt lång väg. Men pandemin är någonting helt nytt och jag tycker det är nästan thrillerspänning i att följa de här parametrarna nu under sommaren och fram in i hösten. Speciellt med tanke på räntans betydelse just nu, både för så att säga de finansiella marknaderna som är ovanligt räntestyrda och också för att många ekonomier är mer skuldtyngda än någonsin och därmed räntekänsligheten är väldigt hög. Så att extremt spännande tycker jag, och att spana på det här och då uppmanar jag även till en viss mått av självspaning, att man ska titta sig omkring och verkligen lägga märke till vilka priser är det som ökar, vad kostar semesterresan och så vidare och så vidare. Väldigt spännande.
Ja, härligt, tack för det. Anna, sommar kanske utan restriktioner. Olof tänker sitta och med thrillerspänning studera producentpriserna. Jag vet inte om du har även andra planer, men någon kort kommentar till Olofs spaningar. Jag är ju helt på Olofs linje för övrigt. Jag tycker också det är thrillerspännande.
Ja, det måste man ju hålla med om. Det som är bra är också att man kanske kan få göra andra roliga saker samtidigt som man spanar på det här. Så att det behöver liksom inte vara ett ensidigt fokus.
Han sa i och för sig spana, inre spaning om restaurangpriser och respriser och så. Ja.
Det där kan väl tänka att det där är mer intressant än någonsin, höll jag på att säga. För jag tror att väldigt många upplevt att priserna har stigit under en längre period men att det inte riktigt syns i inflationssiffrorna. Så vi kan ju liksom ha den här evighetsdiskussionen i sommar kanske med alla andra som också funderar på det här men utifrån ett annat perspektiv. Nej, men jag håller med Olof. Jag tänker att det blir intressant att se om företagen också tar in risken då för det här som vi ser med ökad inflation, ökade löner och därmed ökade räntor. när de tar det här beslutet hur mycket de ska successivt trycka upp priserna, eller om de liksom går på det enskilda perspektivet att nej, men vi ska trycka ut så mycket som möjligt. Det blir väldigt intressant. Det är så mycket intressant med den här återhämtningen. Så vi spanar helt enkelt.
Ja, det är bra. Tack. Och du har ju med en egen spaning också, och du noterar att det börjar likna ett getingbo kring politiska förslag som berör makrorådet-områden, kan vi väl säga, som exempelvis bostadsmarknaden. Kör i vind!
Ja, men precis, exakt. Om Olof har en thriller där vi fortfarande sitter och väntar, så tycker jag att det börjar bli uppenbart att vi kanske närmar oss någon mer typ av slutstrid. Man kan väl hoppas på det där, att det är en slutstrid i alla fall på bostadsmarknaden. Det är ju mycket frågor som är på gång kring det här. Vi har ju diskuterat det här i evighet såklart, men det kanske inte har varit så mycket frågor på gång i praktiken. Men nu seglar ju diskussionen om marknadshyror upp och blir allt mer aktuell. Det finns ju med i januariavtalet att det ska vara marknadshyror i nybyggnation. Det är mycket utspel kring det just nu. Vi får väl se var det landar. Vi ser också att vi har fått nya utspel från Socialdemokraterna med miljonärsskatten som har diskuterats tydligt. Samtidigt som man då säger att den här miljonärsskatten ska exkludera fastigheter. Det i sin tur blir ju intressant utifrån en eventuell snedvridningsaspekt. Och då kommer vi in på, ska det här då matchas eller kompletteras upp med en eventuell fastighetsskatt, där vi också sett olika typer av utspel kring det. Vi har ju sedan tidigare såklart ränteavdrag för lån, och vi har också plockat bort subvention av privat pensionssparande, och nu diskuteras ju tak och höjd skatt på ISK. Så att vi stimulerar ju lån fortsatt, det har vi gjort under en längre tid, och vi stimulerar inte sparande, kan vi väl då dra slutsatsen, eller åtminstone i riktningen så att vi vill stimulera sparande mindre. Samtidigt så är vi som kollektiv lite förvånade över hushållets skuldsättning och att den går spik rakt uppåt, höll jag på att säga. I alla fall bopriserna går spik rakt uppåt och låntagande hänger på det. Och vi har Finansinspektionen och Riksbanken då som varnar för det här. Så att det är liksom den ena sidan av det offentliga, skapar systemet och har olika förslag ute som talar för att den här obalansen snarare skulle kunna förstärkas än förbättras. Och vi har då Finansinspektionen och Riksbanken, myndigheter som istället då jobbar på att försöka minska riskerna med det här och varna för utvecklingen. Och det har ju under längre tid varit fascinerande, men det känns som att det liksom verkligen är på väg och kanske koka över. Så möjligen att vi närmar oss den här slutstriden och vi kan landa den här frågan i en lite bättre välbalanserad utveckling för bostadsmarknaden. Det kan man ju ändå hoppas, men det kommer nog bli intressant väg dit, tror jag. För nu är det mycket frågor på bordet samtidigt. Så det är min spaning. Strid blåser upp helt enkelt.
Just det, och där väntas väl den här utredningen om marknadshyror i nybyggnation presenteras på fredag eftermiddag, som ju brukar vara, ja, take out the trash day. Det är väl sånt, man brukar säga, politiska förslag som man inte vill ska få så mycket uppmärksamhet släpps ju med fördel fredagar när det börjar närma sig gå hemdags. Så att säg 15-tiden kanske på fredag.
Öppna.
Ja, precis. Tack. Olof, någon reflektion på Annas det blåser upp till stormspaning?
Nej, jag tycker Anna är inne i rätt område som vanligt. Det är ju lite som en rörläggare, en elektriker och en målare som bråkar om hur huset ska ställas färdigt. Och där har man stått väldigt länge. Och jag delar också det här att man, så att säga, om man ger sig på sparande, tycker jag är onödigt med tanke på de demografiska utmaningar och medellivslängd och annat som ligger framför oss och så vidare. Så att det är dags att gå från tjat och diskussion till någon form av åtgärd, både så att säga sparande frågan, men inte minst alla de problem som finns på bostadsmarknad och annat. För det kommer ju också kunna påverka. Det kan ju bli bekymmersamt för arbetsgivare och annat om inte unga människor hittar eller har råd med boende där jobben finns. Ja, man kan prata om det jättelänge.
Ja. Bra. Ska vi för tillfället sluta prata om det då kanske? Bra, då ska vi runda av det här. Och Olof, veckans viktigaste amerikanska jobbrapporten på fredag har vi redan nämnt. Är det något annat som man absolut ska hålla koll på den närmaste tiden?
Ja, det är väl två snabba saker. Dels, och det speglar ju mycket av den diskussionen vi har haft idag här. Det kommer ju sådana här inköpschefsindex, fast då från tjänstesidan både i Sverige och Europa på torsdag. Och i och med att man nu sakta börjar öppna upp de många nedstängda tjänstesektorer, så är det naturligtvis väldigt intressant att se vad som händer med priser och andra delkomponenter just där. Inte minst för Spanien, Frankrike, Italien kanske, med sina stora turistsektorer. Och även då ett getöga på den amerikanska Beige Book som kommer ikväll. Det är ju de 12 federala centralbankerna i USA som gör intervjuer bland företag. Kommer ut 8 gånger per år, och där får man då en inblick i företagens syn på arbetsmarknad, löner, priser och annat. Så att klockan 8 ikväll kommer det för den vetgirige.
Ja. Bra, då vill jag tacka er två, inte bara för idag utan för den här terminen. Jag vill också tacka alla som har lyssnat idag. Och så vill jag tipsa att om man tycker att det är spännande med den här nya riksbankslagen och diskussionen där, så kommer en specialare av Makrorådet, den som vi kallar för Makrorådet-duellen, där vice riksbankschef Cecilia Skingsley ska debattera det här med Peter Englund som är professor i ekonomi och en av de som var sakkunniga i den här utredningen. Den podden släpps den 16 juni. Samma datum kommer också säsongens sista vanliga Makrorådet, så då blir det dubbel macka för alla som gillar det vi håller på med. Det finns också andra poddar från Dagens Industri, som exempelvis Analyspodden kommer varje fredag och Den dagliga morgonkoll. Men nu sätter vi punkt för idag och önskar en fortsatt fin vecka. Och så småningom en skön sommar. Hej med er!
Hej då!
Hej hej!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se. Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.